Vi har den stora glädjen att ha Olof Edsinge som gäst här idag. Och för det som jag känner till så är ju Olof generalsekreterare i Svenska Evangeliska Alliansen. Som är ett viktigt forum idag för att lyfta fram evangelisk kristen tro. Och hur många år har du varit där?
6 år nästan.
6 år nästan. Innan dess var du generalchef, konsulent för SALT, heter det så? 9 år.
Ja.
Och EFS unga, du ledde EFS-arbetet för unga barn och ungdomar inom EFS under 9 år. Och du har skrivit ett 20-tal böcker ungefär.
Stämmer.
Ja. Så där ligger man i lä. Fantastiskt. Olof är en av, tror jag, Sveriges duktigaste bibellärare just nu. Och vi har glädjen att ha han här hos oss. Ja, vi ber för Olof, tycker jag. Tack Jesus för att vi får Olof hos oss idag. Och jag ber att du ska verka genom din ande när han talar. Och att vi också ska vara mottagliga för ditt ord idag. I Jesu namn. Amen. Amen. Gud välsigne dig.
Amen. Amen. Tack. Ja, nej, men nu vet ni ju allt om mig redan. Ni hörde att jag bor i Storvreta också. Lite norr om Uppsala. Någon som var där kanske. Ja, vi har en del kristna som bor där faktiskt. En kristen skola som vi är väldigt tacksamma för. Där vi har haft våra barn. Och sen knappt 6 år tillbaka då så jobbar jag som generalsekreterare för Evangeliska Alliansen. Och det är ju faktiskt ett sammanhang som även den här församlingen står med i. Och jag tänkte jag kan ju säga något väldigt kort om vad SEA är här bara som en inledning. Vi brukar presentera oss med 3 R-ord. Att vara en röst i det offentliga rummet. Och jag kan tänka mig att en del av er har stött på mig och kanske också min kollega Jakob. Vi skriver mycket både i kristna tidningar men försöker också finnas med i sekulära medier. En viktig uppgift tror jag, att vara en röst i det offentliga rummet. Men också bygga relationer mellan olika sammanhang. Jag brukar säga att där man har en hög syn på Jesus, Bibeln och missionsuppdraget. Där trivs jag och där tänker jag att där finns det alltid mycket viktigt som man har gemensamt. Sen kan man få vara olika ändå på olika sätt. Och det är inget problem för mig heller utan stå samman kring det centrala. Och jag tror att det är kanske viktigare än någonsin i svensk kristenhet just nu. Men vi tar också fram resurser kring olika områden som kanske kan vara omdiskuterade eller svåra. Kristen tro och islam gav ut en bok om för några år sedan. Vi har gett ut en resurshemsida om relationen mellan tro och vetande. Också jobbat ganska mycket kring det här med hbtq-frågorna som ju delvis kommer märkas i predikan men ännu mer kanske i seminariet efter lunch. Och så hörde ni då att jag skriver böcker. Jag har ett bokbord där. Ni får gärna passera det någon gång, upp eller ner, när det ska till fika eller annat. Där finns det både böcker om det som vi talar om idag, men också helt andra ämnen. Jag dras väl lite till de ämnen som inte så många andra jobbar med. Och i grunden är jag ju bibellärare som sagt, och har väl fått ett väldigt förtroende också för Bibeln. Att när man vågar gå i närkamp också med de svåra frågorna, så är min erfarenhet att det finns väldigt mycket gott att upptäcka. Så att krigen i Gamla testamentet till exempel har jag en bok om. Och upplevt det som en kallelse att ta tag i de där sakerna. Som det inte är så lång kö till. Men som faktiskt ändå kan vara viktiga. Vi har nyhetsmail också man kan skriva upp sig för. De är helt gratis. Varannan vecka skriver vi en liten analys eller spaning om vad som är på gång i kyrkan eller kulturen. Men idag är det alltså det här som är temat. Jag vet inte hur ofta ni predikar över det. Det är ju ett ämne, sexualitet, som ibland kyrkan har rykte om så talar väldigt mycket om. Jag delar inte den bilden. Jag är också uppvuxen i kyrkan och har väldigt sällan hört predikningar på det temat, om jag ska vara ärlig. Dock är det ju ett ämne som jag själv har fått anledning att fördjupa mig i, så att jag har ju hållit en del predikningar över det temat. Men kyrkan i allmänhet tror jag inte talar jättemycket om detta. Men jag tror att det är ett viktigt ämne och jag tror att det är viktigt för att det berör oss alla i någon mening. Det är ett viktigt ämne i Bibeln och det är ett väldigt viktigt ämne i vårt samhälle. Så någonstans måste vi ju hitta ett sätt att jobba igenom de frågor som är viktiga i vår tid och i vår kultur. Så jag tänker vi ska ge oss in i det. Det blir en ganska rejäl predikan och som sagt så blir det sopplunch och fortsättning efter det. Men vi ber en bön för detta. Jesus, tack för att vi får vara samlade i Motala idag. Tack för att vi får tillhöra dig, Herre, och upphöja dig på söndagen, uppståndelsens dag. Tack för att du också vill tala in i våra liv och ge vägledning på så många olika områden där. Och nu ber vi specifikt för det vi ska tala om idag. Det du har att säga om sexualitet, om äktenskap, identitet. Alla de här faktiskt ganska stora ämnena. Vi ber helige Ande, kom och blås liv i ditt eget ord för oss idag. Vi ber i Jesu namn. Amen. Sex, äktenskap och kristen tro alltså. Vad finns det att säga om det? En hel del, och allt kommer vi inte hinna med idag. Men jag vill säga två saker bara så här i början. Dels att det finns ett specifikt kristet sätt att tala om de här sakerna. Det är min övertygelse. Bibeln och den kristna tron har ett särskilt budskap till oss kring sexualitet, kring relationer i allmänhet. Men det är också så att det här är ett väldigt allmänmänskligt tema. Så ganska mycket av det som Bibeln säger är faktiskt också fullt tillämpbart för alla människor, oavsett tro, oavsett kultur, oavsett tidsålder. På teologiskt språk brukar man säga att saker som sexualitet, äktenskap och liknande, det hör till skapelseplanet. Det vi faktiskt har gemensamt, alla människor. Och därför är det här relevant för alla människor. Och det tror jag kan vara viktigt att säga, inte minst i vår tid. Ganska ofta avfärdas den kristna rösten i de här frågorna som någon slags kristet särintresse. Någonting som samhället i stort inte behöver bry sig om. Men ta en sån enkel sak som man faktiskt definierar äktenskapet. I Sverige har vi fått en förändrad syn på vad ett äktenskap är sedan ett antal år tillbaka. Vi har en könsneutral äktenskapslag. Det är faktiskt nästan ingen annan kultur under hela mänsklighetens historia som har tagit det steget. Så här avviker Sverige från hela den samlade mänskligheten, inte bara kristenheten. En sån sak kan tycker jag vara ganska intressant att bara slå fast. De flesta kulturer och religioner har också någon form av incestförbud. Man kan inte gifta sig med vem som helst, hur som helst. Även om vi vet att det också har funnits allt för många avsteg från den regeln. Även i Sverige, innan Sverige blev kristnat, hade ju en ganska annorlunda syn på de här sakerna. Och det tycker jag också illustrerar det här att det här är ganska centrala frågor. För att när Sverige blev kristnat så var det här ett av de områden som fick den största revolutionen i vår del av världen. På hednisk tid var det väldigt vanligt med barnbrudar. Det var också väldigt vanligt att de som gifte sig inte riktigt hade fått välja att de skulle gifta sig med varann. Det var väldigt påtagligt för kvinnorna, men faktiskt ofta också för männen. Det var familjen eller klanen som totade ihop de som skulle gifta sig av helt andra hänsyn än att de kanske tyckte särskilt mycket om varann. Kyrkan hade en annan vision för äktenskapet där det var viktigt med jämlikheten. Och för att båda skulle kunna i praktiken vara jämlika måste de ju kunna ge sitt, som det heter, informerade samtycke. De måste veta vad de gav sig in på. Och därför var det viktigt för kyrkan att säga att det får inte vara för unga människor som gifter sig. Man arbetade aktivt för att få upp giftasåldrarna. Och man sa att äktenskap där inte både man och kvinna hade fått säga sitt ja kommer vi ogiltigt förklara. Man satte hårt mot hårt. En fullständig revolution för jämlikhet och äktenskap i vår del av världen. Och det räcker att titta lite grann på nyheterna så ser vi att den här typen av problem finns ju fortfarande i stora delar av världen. Så jag tar det bara som ett exempel på att den kristna visionen för relationer för äktenskap är någonting som är gott för hela samhället. Och vi ska vara oerhört tacksamma att vi lever i en del av världen som är präglad av kristna värderingar när det kommer till det. Och därför tänker jag att det blir fel att säga att det här med sexualitet och relationer skulle vara helt frikopplat från evangeliet. Det är klart att kärnan i evangeliet, det handlar om något annat. Det är vi alla överens om, tror jag. Det handlar om Jesus, om hans korsdöd, hans uppståndelse för vår skull. Men tittar vi på hur evangeliet upprättar människor, hur evangeliet upprättar hela kulturer faktiskt, ja, då är det här en ganska central del. Jag tänker på när svenska och andra missionärer åkte till Afrika på 1800-talet och var med och fick lägga grunden för kyrkor som ofta idag är mycket större än våra egna kyrkor. Men en viktig del av det som skedde i de sammanhangen var ju också att man fick ett vapen att verka mot polygamin. Därför att man sa i skapelseberättelsen är det en man och en kvinna som blir ett kött. total förvandling av samhällena som fick beröras av det enkla grundläggande budskapet. Och det är kanske ingen slump då att det är också många av våra syskon i Afrika som uttrycker som förtvivlan nu när vi i västvärlden håller på att omdefiniera till exempel vad ett äktenskap är. För de säger att om ni anser att man kan säga att det lika gärna kan vara två män eller två kvinnor som en man och en kvinna, så finns ju ingenting som gör att vi kan hålla emot dem som säger att det lika gärna kan vara en man och fyra kvinnor. Om skapelseberättelsen kan tänjas på i en riktning utifrån vår kulturs preferenser, kan den lika självklart tänjas i en annan riktning utifrån en annan kulturs preferenser. Det är därför det här talas om som skapelseordningar. Det får oerhörda effekter på ett helt samhälle när de här ordningarna rubbas. Och vi ska faktiskt inte skämmas för det kristna budskapet i de här frågorna. Det är ett viktigt budskap till mänsklighetens upprättelse. Och det ser vi gång på gång i både historien allmänhet och inte minst den kristna missionen. Det är också så att det här är en central fråga om vi tittar på Bibeln. Redan i det första kapitlet talas det om skapelsen av man och kvinnan. I andra kapitlet instiftas äktenskapet. Som sagt, det här ligger på skapelseplanet. Det som gäller precis alla människor i alla tider. Det är också så att när vi bläddrar vidare och kommer till Bibelns sista kapitel, eller några av de sista, så läser vi om lammets bröllop. Där ju äktenskapet har en slags djupare dimension som också handlar om Jesu relation till sin brud, församlingen. Och i gamla testamentet läser vi om Guds relation till sitt folk Israel som ett äktenskap. Röd tråd genom hela Bibeln faktiskt, som har med äktenskapet att göra. Och där också en del av den bilden ligger i den här naturliga komplementariteten som finns mellan manligt och kvinnligt. På samma sätt så kan man säga att Kristus och bruden, de hör ihop men de är ändå olika. Mot den bakgrunden är det inte så konstigt att det faktiskt, vad jag vet, ingen annan sak som vi varnas för så ofta i Bibeln när det gäller konkreta synder, som den synd som heter otukt. För otukt är sexuell synd, sex utanför Guds plan och vilja. Mer än 100 ställen, eller knappt, den ska vara noga här, knappt 100 ställen i Nya testamentet varnas vi för otukt. Så det här är viktigt för Bibelns författare. Och man kan säga att problemet med otukten, det är framförallt att den gör sexualiteten, som är Guds goda gåva till oss, men den gör sexualiteten till vår herre istället för till vår tjänare. När vi begår otuktens synd så låter vi den här goda Guds gåva i våra liv ta över och sätta agendan och styra oss mer än Gud och hans vilja. Och då blir det en form av avguderi. Vi sätter någonting annat, någonting skapat över Gud och hans vilja. Och det är allvarligt, säger Bibeln. Och det är allvarligt oavsett vilken synd det gäller. Och det är egentligen otukten och girigheten som vi allra oftast varnas för. För det är samma sak med pengar, girighet. Pengar i sig är ju inte någonting ont. Vi kan använda pengar för mycket gott. Till exempel samla in en kollekt som förhoppningsvis går till väldigt goda saker. Men vi vet nog alla, om vi är ärliga, att när pengarna blir vår herre och styr oss på det sättet, då händer någonting som kan bli väldigt allvarligt för oss. Så Guds goda gåvor ska vi bruka och förvalta till hans ära enligt hans plan. Och då är de verkligen till välsignelse. Men när de får fel plats, när de blir våra herrar och styr oss, när vi sätter oss över Guds ordningar, då skapar det problem. Både för oss själva i väldigt många fall och definitivt i vår relation till Gud. Och om man tittar på just den här med den sexuella föreningen, så är det intressant att det är något ganska djupgående som vi rör vid där. Och det berör åtminstone fyra olika dimensioner. Den fysiska eller kroppsliga, den psykiska eller själsliga. Vi har en andlig, existentiell sida av sexualiteten. Och vi har en social eller relationell dimension. Och den första är väl den mest uppenbara, att sex berör våra kroppar. Det tror jag inte vi behöver fördjupa oss så mycket i. Den andra punkten borde vara helt självklar, tänker jag. Men frågan är om den är så självklar. När man läser om sex och relationer och så i många tidningar och medier i det sekulära samhället, så kan man ju ofta få det låta som att det är bara ett möte mellan kroppar. Man kan gå in i det och så går man ut i det och så var det inte så mycket mer. Att man inte riktigt känns vid att det här också rör ganska djupt vid vår själ. Och sen så tänker jag att det är ganska uppenbart att när det blir fel på det här området, när det skär sig, när det går snett eller när någon blir utnyttjad på det sexuella området, ja, då är det alldeles uppenbart att det inte bara var kroppar som möttes. Det går rakt in i själen. Det gör ont. Det kan skapa sår som är svåra att riktigt bli fri från. Och för mig illustrerar det att sex är så mycket mer än bara det fysiska. Och det här är ganska intressant. Jag har ju forskat en del kring det här och tittat också på vad biologin har att säga i de här frågorna. Jag vet inte om alla är medvetna om det, men sex är ju också något som förenar oss på ett rent hormonellt plan. Det här är en ganska ny forskning. Några decennier har man jobbat intensivt med hjärnan och hormoner och sådär. Och ett hormon som ibland kallas för kärlekshormonet kan ni möjligen höra talas om. Oxytocinet. Kärlekshormonet. Det är lite oklart än exakt vad de här hormonerna gör och om de är starkare hos män eller kvinnor. Så man har brukat säga att oxytocinet är särskilt påtaget hos kvinnan. Till exempel också när en kvinna ammar sitt barn så är det oxytocin som blir förlöst. Och då bondar mamman och barnet. Alltså kemiskt så finns det en slags eld under slöd att mamman och barnet bondar när hon ammar sin bebis. Men samma sak när man har sex eller bara... En lång kram kan egentligen förlösa oxytocin i kroppen och skapa den här samhörighetskänslan. Och det här finns också hos män, men där finns också ett annat hormon, vasopressin, som är med och skapar den här samhörigheten. Och jag tycker det här är intressant av flera skäl. För det här visar också att vi är skapade för monogami. Vi har ett eldunderstöd, kan man faktiskt säga, i våra kroppar till att bonda särskilt med en person. Och... Det är faktiskt så här att om man istället har sex med väldigt många personer eller lever mycket promiskuöst och bara kör one night stands, då är det som att de här signalerna, de här hormonerna trubbas av. De slutar riktigt få den funktionen som de har tänkt att vara. Och då finns den här sammanbindande effekten inte lika starkt. Och det enda som är kvar då, det är dopaminet, den här belöningssubstansen som blir närmast beroendeframkallande och som gör att man jagar efter nästa kick. Och det är en del av tragedin om man väljer den vägen. Att man får aldrig riktigt det där man söker efter och hoppar kanske från säng till säng. Och som sagt, det finns en tragedi att man bara ger belöning åt dopaminet när det egentligen är oxytocin och vasopressin som skulle kunna ge den djupa tryggheten och djupa tillfredsställelsen. Bra exempel tycker jag på att biologin bekräftar och förstärker också den bibliska visionen kring de här sakerna. Men det finns... Åtminstone två andra dimensioner kring sexualiteten. Kring det andliga eller existentiella kan man nämna åtminstone två saker. Dels så säger faktiskt Bibeln att människan består av ande, själ och kropp. Eller hur? Ande, själ och kropp. Och Bibeln säger också att vi blir ett när vi har sex med en annan människa. Och tänker jag att det måste rimligen innebära att vi i någon mening förenas till ande, själ och kropp. Och det här är en del av sexualitetens mysterium. Det går på djupet. Det finns också en annan existentiell fråga här. Det är att någonstans så rör vi lite grann också vid livets mening i de här frågorna. Nya testamentet är visserligen tydligt med att det inte är livets mening i sig att få barn till exempel. Jag har min identitet inte i min familj eller min avkomma utan i att jag tillhör Jesus. Och det är ett väldigt frigörande budskap. Det gör att Bibeln också kan tala väldigt varmt, eller framförallt Nya testamentet ska jag säga, tala väldigt varmt om singellivet. Det är lite mer tveksamt i Gamla testamentet, för där är fortfarande familjen oerhört central. Men jag tänker ändå att det här med att få avkomma, att få ättlingar, arv, gener, det är ganska djupa saker också. Och allt det aktualiseras ju kring det sexuella samlivet. För vi släktet vidare får jag någon avkomma. Och än en gång illustrerar det att sex är inte bara, det är väldigt mycket. Och den sista dimensionen jag har med här, det är ju den sociala eller relationella dimensionen. Och det är självklart förstås att vi förenas väldigt konkret med den person vi har sex med. Och som sagt så bidrar även våra hormoner till att stödja oss i det. Men det är också så att när en relation börjar bli lite mer stabil och lite seriös, då vill vi också att omgivningen ska bekräfta det, eller hur? Alltså om efter ett tag när man har haft en pojke eller flickvän så vill man att omgivningen ska tänka att det är faktiskt... De är ett par. De är inte bara två individer, de är ett par. Och det är också det här som är skälet till stor del i alla fall till att i princip alla kulturer och religioner har haft någon form av övergångsrit när man gifter sig, där man liksom offentligt visar att men nu går vi in i en ny gemenskap och nu ska det här paret hedras som ett par. Ingen får flörta med någon av de här till exempel. Och vi ska betrakta dem som en ny enhet. Och det är därför också viktigt att det här sker offentligt. För det är en offentlig angelägenhet. Oavsett vad man säger så vill de flesta att omgivningen ska betrakta er som en stabil enhet. Som vi så att säga räknar med, kanske investerar i. Förväntar oss saker av som vi inte förväntar oss bara av individer i övrigt. Och det är bland annat det här som sätts i spel när man bara flyttar ihop. Som ju ändå är rätt vanligt i vår kultur. Att man bor sambo istället för att gifta sig. Man skippar den här offentliga bekännelsen, handlingen. Jag tror att man missar något viktigt med det. För jag tror att alla de här fyra dimensionerna är sanna och faktiskt också viktiga. Är ni med mig så långt? Då ska vi gå till den mest grundläggande och kanske också allra viktigaste texten som finns i Bibeln på detta tema. Den är kort och koncis, man kan lära sig den utan till om man vill. Äktenskapets instiftelseord. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och de ska bli ett kött. Den här texten är viktig dels för att den står i skapelseberättelsen och där läggs ju hela grunden för, som sagt, mänskligheten egentligen. Men också för att både Jesus och Paulus hänvisar till den här texten. Så tycker vi att Jesus är viktig så bör vi tycka att den här texten är viktig. För han citerar den och säger att det här ska ni lyssna till. Och det är ganska intressant, jag är ingen expert på hebreiska, men om man läser grundtexten till de här orden så ser man att orden som används är ord som vi förknippar med förbund. Så det är en förbundsformel kan man säga. Och den beskriver äktenskapet som ett förbund. Avtal kan man på ett sätt säga mellan man och kvinnan, men ändå lite djupare än ett avtal. Det handlar också om att man överlåter sig på djupet till varandra. Äktenskapet handlar om att ge sig till varandra. Och det här förbundet har tre tydliga led som vi ser här. Mannen ska för det första lämna sin familj. Och det handlar om att få ett nytt sätt att relatera till sina föräldrar, till sina syskon. Man har en ny lojalitet. När jag gifte mig med Mona, min fru, så blev hon min högsta lojalitet bland människor. Inte mina föräldrar. Och det är en viktig del. Och man kan väl tydligt säga att en del äktenskapsproblem också grundar sig i att man inte riktigt har respekterat den nya ordningen. Så den är viktig. Sen står att mannen ska hålla sig till sin hustru. Och det handlar om att lova trohet. Livslång trohet. På andra ställen i Bibeln är det faktiskt precis samma ord som används när det tas om Guds trohet mot sitt folk Israel. Så det är Gud själv som är förebilden här. Och för oss som kristna är det ju Jesus, hans trohet. Vi får ha Herren själv som föredöme i att lova vår man eller hustru trohet i äktenskapet. Det ser vi redan i den här texten. Och det är först när det har skett som tiden är mogen för att bli ett kött. Alltså förenas sexuellt. Och som jag redan sagt så tänker jag att med en biblisk människosyn så är det en förening till ande, själ och kropp. Och jag tycker det är en ganska bra hållpunkt också när man tänker, ja men om man längtar efter någon att leva tillsammans med men inte har en partner och så säga söker efter en pojke eller flickvän. Vad ska man då liksom ha för grundtankar i bakhuvudet när jag söker en god pojke eller flickvän? Ja men tänk ande, själ och kropp. Någon jag kan dela mitt andliga liv med. Någon jag kan be tillsammans med. Någon som jag kan föras i min själ, alltså kommunicera, nå fram till. Och känna att vi är på samma våglängd. Vi förstår varandra, vi når fram till varandra. Och förstås också att det finns en fysisk attraktion. Den brukar oftast inte vara det svåraste att ordna. Jag tror också att ordningen här är ganska sund. Men det är en ganska bra, enkel bild för vad jag kan ha med mig när jag söker efter en god man eller hustru blivande. Och samtidigt så är det helt uppenbart om man är lite så att säga verklighetstillvänd här att vi lever i en kultur som har vänt 180 grader på det här. Det ser ju naturligtvis lite olika ut. Men ganska ofta så introducerar man ju sex väldigt tidigt. Kanske till och med att man ses på krogen och går hem och har sex. Att det är där det börjar. Om det ger lite mer smak kanske man blir ihop. Och möjligen lovar man varandra tillfällig trohet. Ja, men vi ser om det här kan funka ett tag. Och om man riktigt tänker att jo, men det här kan nog bli något. Då lämnar man sin far och mor så att säga. Man kanske säljer ena lägenheten och flyttar ihop. Och så bor man väl oftast då sambo ett tag innan man möjligen senare gifter sig. Men det kanske inte är så konstigt att det blir lite rörigt i en kultur som vänder 180 grader på den ordning Gud har ursprungligen sagt och tänkt. Jag tror att det kan vara så i alla fall. Och jag har redan varit inne på det. Jag tror att vi också i kyrkan behöver tänka till kring det här med äktenskap och relationer. Och jag vet att man kan ha olika skäl eller tankar kring det här med samboskap och liknande. Och det finns säkert också i det här rummet lite olika synsätt. Men ju mer jag har jobbat med de här frågorna, desto mer övertygad har jag blivit att det är någonting unikt med äktenskapet, med förbundet, med det offentliga. Och jag utmanar er verkligen att se det, att jag tror inte att sambo är riktigt samma sak. Och jag tror inte att det är en slump att samborelationer dubbelt så ofta slutar i separation som äktenskap, också i vårt land. Och det handlar mycket om överlåtelsen. För när jag gifter mig med någon så säger jag egentligen att från och med nu vill jag inte bara dela sängen med dig, utan faktiskt allt med dig. Jag gör mig beroende av dig. Jag vill dela ansvar för hus och hem, för ekonomi, eventuella barn. Det är som hela paketet. Och för mig är det det som ligger just i förbundsöverlåtelsen. Vi går all in. Sen kanske det inte det alltid är så lätt, och vi behöver också andra människors stöd i det. Vi behöver redskap för hur man bygger goda relationer. Och där tror jag också kyrkan skulle kunna göra mycket mer än vi ofta gör. Men det finns en hemlighet här, tror jag, som är väl värd att ta vara på. Man kan säga så här, att vad är syftet med sex egentligen? Vi lever i en kultur som talar jättemycket om sex. Fokusera på det hela tiden. Men har du någonsin fått svaret från media, vad är syftet med sex annat än bara njutning? Då kan det bli som i Japan, där många inte ens, de gifter sig inte längre. De tycker de umgås med porr istället. Och tycker att det är enklare, det blir inga relationskonflikter. Och lägger det här med familjebildning på hyllan. Ja, men det finns konkreta syften med sex utifrån ett kristet perspektiv. Framförallt handlar det om att genom att ligga med din man eller hustru bekräftas det förbund ni har ingått. Det finns en djup dimension, det finns en mening där bortom njutningen. Och här, jag har ju också jobbat mycket med unga och också med material kring de här frågorna för barn och unga. Eller inte för barn. Ja, det andra. RFSU ägnar sig åt material för barn och sånt här. Och det tycker jag inte är särskilt lyckat. Men jag har läst många skolmaterial om sex och samlevnad. Och det jag slås av när jag läser dem, det är att i princip inga material säger ens ett ord om hur man blir tillsammans, hur man bildar familj eller hur man får en relation att hålla. Det anses irrelevant i skolans sex- och samlevnadsundervisning. Utan sex presenteras bara som en slags individualistiskt projekt. Hur jag ska förverkliga mig själv som sexuell varelse. Och det blir väldigt snävt. Och den fällan faller inte Bibeln i. Orkar ni lite till? Jag tänkte få ganska rejäl predikan idag. Som sagt, jag är inte så ofta i Motala. Men jag får väl se om jag får skära lite på slutet ändå. Jag tänkte säga lite mer vad då Bibeln ändå säger kring de här bitarna utöver själva äktenskapet. Och då är det så här att det finns ett sammanhängande sjok av undervisning om sexualitet, äktenskap och även skilsmässa i första Korinthierbrevet. Tre långa kapitel som berör det här. Och vi ska inte gå igenom dem så noga, men vi ska ta en del av det avsnittet. Men vill du läsa en nytestamentlig utläggning av sexualitet eller om sexualitet, så är det förslagsvis första Korinthierbrevet 5, 6 och 7 du ska gå till. Och startpunkten för den här undervisningen, det är att Paulus kritiserar församlingen för de har varit alldeles för släpphänta i ett fall av otukt. De har nämligen en man i församlingen som lever med sin pappas fru. De är knappast biologisk, det är inte hans biologiska mamma, men ändå olämpligt. Och det är så olämpligt, säger Paulus, att det här får ni inte tolerera i den kristna gemenskapen. Ni måste dra en gräns för detta. Så där börjar undervisningen. Men sen fortsätter Paulus och talar, och det visar att det är ganska många problem på det här området. Bland annat så ser vi i kapitel 6 att det fanns en grupp män som ansåg att det var okej även som kristna att gå till prostituerade. Och de hänvisar till den kristna friheten. Vi är ju fria i Kristus, alltså får vi göra vad vi vill. Till exempel gå till prostituerade. Paulus är inte så imponerad av det resonemanget. Och när han ändå svarar dem på det så ger han ganska intressanta bitar kring sexualitetens syfte och innehåll. Så jag tänker vi stannar upp lite grann inför de verserna. Från första kor 6 och 12 och framåt. Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt, står det. Allt är tillåtet för mig, men jag ska inte låta något ta makten över mig. Det finns en viss diskussion bland forskarna om hur man ska översätta den här versen. Det är inte helt ovanligt i Paulus brev att han faktiskt citerar också sina mottagare eller till och med motståndare. Vad de påstår eller frågar eller säger. Och det är ganska troligt att det är det som sker även här. Att det alltså är de här korintierna som säger att allt är tillåtet. Och så säger Paulus ungefär, ja, fair enough. Men å andra sidan, allt är faktiskt inte nyttigt. Ja, men allt är tillåtet. Okej, men jag ska inte låta någon hitta makten över mig. Ungefär så tror jag vi kan läsa den här versen. Och det är ju oerhört aktuella bitar också i vår tid. Vi får ju ganska ofta höra att i princip allt som har med sex och våra sexuella impulser är okej, så länge det inte uppenbart skadar någon annan. Det är ju vår tids melodi. All kärlek är bra kärlek. Allt är okej, så länge det inte uppenbart skadar någon annan. Paulus utmanar ju faktiskt den hållningen. Han säger att det är, som jag sa tidigare, vi som ska vara herrar över vår sexualitet. Inte sexualiteten som ska vara herre över oss. Och det gäller ju alldeles oavsett vilket civilstånd vi har. Om vi är singlar eller hetero eller hbtq eller gifta eller ogifta. Alla situationer har det här versens budskap in i. Och sen spinner Paulus vidare på det här. Man kan säga att han fördjupar resonemanget men med en liten oväntad twist. Han jämför mat och sex. Som sagt, det kan ju komma lite oväntat. Att han börjar blanda i maten i det hela. Men jag tror att den logiska slutsatsen är egentligen att han pekar på kopplingen mellan det sexuella behovet och behovet efter mat. Och kanske var också så man resonerade i Korint. När jag är hungrig går jag att ta en macka. När jag vill ha sex går jag till en prostituerad. Samma sak. Och Paulus säger väl då helt enkelt att nej, det är inte riktigt samma sak. Tvärtom, det är helt olika saker. Det är ju så här, i alla fall i det nya förbundet får vi ju faktiskt äta vad vi vill. Vi behöver ju inte äta mest utrotningshotade djur i och för sig. Det är ju liksom lite onödigt. Men formellt så får vi äta vad som helst. Men så har det aldrig varit när det gäller frågan om sex. Det är ganska mycket som Bibeln drar tydliga gränser kring när det gäller sexualiteten. Och det gäller ju både gamla och nya testamentet. Och här har ni en förteckning över det jag har hittat i alla fall. Som tydliga gränsdragningar som Bibeln gör. Och som jag redan har sagt så är det ju få saker som Bibeln så ofta varnar för som otukten. För otukten, precis som girigheten, sätter begäret i centrum av våra liv. Och begäret, säger Bibeln, det är samma sak som agudadyrkan. Det är att låta det skapade få en plats som det inte förtjänar. Så man kan inte jämföra mat och sex bara rakt av. Du får gärna ta en macka när du är hungrig på kvällen. Men du ska ändå inte gå till en hora när du är sugen på sex för att tala klarspråk. Det är Paulus budskap. Och då får man ha hur fina motiveringar som helst. För de har ju väldigt fin motivering. Det är ju en väldigt andlig motivering. Jag är fri i Kristus. Men det duger inte i Paulus ögon. Vi måste tänka djupare här. För det finns också en syfte, tanke med sexualiteten som vi bryter när vi begår otukt. Så fortsätter Paulus. Och gör ännu en lite oväntad twist, eller jag vet inte vad ni tycker, men det ska handla om sex. Och det första han pratar om är mat, och sen börjar han tala om Jesu uppståndelse. Jag vet inte om det är vad ni hade förväntat er. Men jag tänker att även det här är på en slags tanketråd tillbaka till kroppen. Om Gud uppväcker Jesus kroppsligen från det döda, då säger det också någonting om att våra kroppar är viktiga. Gud har ansett kroppen så viktig att han låter sig själv uppväckas kroppsligt, fysiskt. Så på något vis så blir det även uppstånd en slags tecken på att det här hur vi hanterar våra kroppar, det är inte oviktigt. Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Ska jag ta Kristi lemmar och göra dem till en sjökas lemmar? Nej, naturligtvis inte. Och så gör Paulus, precis som Jesus, hänvisar till skapelseberättelsen. De två ska bli ett kött. Och även här ser vi ju att det finns ett ganska andligt språk egentligen. Den här mångdimensionerade synen på sexualiteten. Vi blir en ande med Herren. Och ande, själ och kropp berörs av sexualiteten. Och det här finns också med någonstans i den bild som Paulus använder i ett annat brev, Efeserbrevet, om att äktenskapet bär på en hemlighet som handlar om Guds relation till sitt folk, Jesu relation till församlingen. Och det här är också en av orsakerna till att både katolska och ortodoxa kyrkan ser äktenskapet som ett sakrament. Det finns en orsak till det naturligtvis, och det är att de har sett de här texterna, att här finns det en större hemlighet. Och även om inte vi som protestanter kanske landar riktigt där, så tror jag att vi ska ta vara på den insikten att det finns en hemlighet i detta. Det finns något heligt i detta också. Och om jag får sticka ut hakan lite, så tänker jag att det kanske också är därför som det är en sån kamp kring de här sakerna. För fienden avskyr alltid det heliga och slår mot det som Gud har inordnat och instiftat. Så på det sättet är det ingen överraskning att det stormar just kring de här frågorna i vår tid. Och hans avslutning är ju klar och tydlig. Fly bort från otukten. All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den otuktige syndar mot sin egen kropp. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt, så förhärliga då Gud i er kropp. Och här ser vi faktiskt att det finns en unik kristen syn på sex också. Jag var inne på i början om att det här är något allmänmänskligt, och jag tror verkligen att äktenskapet och de här grundläggande ordningarna kring familj och samhällsbyggande, det gäller i alla tider, i alla kulturer faktiskt. Men för mig som lärjunge till Jesus finns det en dimension till. Och det är att jag är ju faktiskt inte min egen. Jag är Jesu egen ägodel. Han har köpt mig, betalt för mig med sitt blod, säger Paulus. Och om jag tillhör Jesus, då måste jag ju också leva för honom. Ära honom med med allt egentligen. Och också med min sexualitet. Så för mig som kristen finns någonting ännu djupare här att få tag på. Hur kan jag förhärliga Jesus med mitt liv också på det här området? Jo, rimligen genom att hedra hans ordningar och genom att leva troget om jag är gift. Tar en sista sak. Det finns en vrång bild av den kristna äktenskapssynen, att den är väldigt konservativ. Jag anser inte det. Den är god, den är sund, den är klassisk i många avseenden. Men vill du titta på något konservativt, då ska du mer gå i det man kan kalla för en traditionell äktenskapssyn. Och jag vill bara visa lite grann på skillnaderna här. Den bibliska äktenskapssynen bygger på ett förbund där vi ömsesidigt överlåter oss till varandra. Medan det traditionella sammanhanget, som haft ett mer kanske patriarkalt utgångsläge, där är det viktiga institutionen. Man ska vara gift, för det är så en hedervärd medborgare lever. Det finns inte den här mjukheten nu, utan det är lite mer rigida bitar. Den sexuella gemenskapen utifrån en kristen syn bygger på en ömsesidighet. Du har det väldigt tydligt i början av kapitel 7 i första Korinthierbrevet, där Paulus talar om hur man och kvinnan tillhör varandra och faktiskt ger sina kroppar till varandra ömsesidigt. Medan fokus i en patriarkal kontext väldigt mycket ligger på mannens rättigheter. När jag läser Bibeln ser jag inte särskilt tydligt fixerat exakt hur en riktig kvinna ska vara eller hur en riktig man ska vara. Det finns antydningar som kan hjälpa oss att se att det finns någon form av komplementaritet här. Men det är inga tydliga pekpinnar att så här exakt ska man bete sig. Och det ger en frihet också i ett äktenskap att hitta roller utifrån faktiskt våra olika personligheter. Medan i en auktoritär eller patriarkal kultur är det väldigt fastslaget från början precis hur man ska bete sig. Och om man bryter mot de förväntningarna så kan det slå ganska hårt mot den individen. Fokus i en kristen kontext ligger på relationen, respekten för varandra. Och även i kommunikation, att man ger och tar i ett äktenskap. Man hittar goda lösningar för båda parter. Medan det i en mer traditionalistisk kontext ofta är mer att auktoriteten pekar med hela handen. Och jag skulle kunna säga mycket mer om det här. Jag skriver ganska mycket om de här sakerna i min bok Olika och jämlika, där jag försöker just gå på djupet i det här med vad Bibeln säger och inte säger kring manligt och kvinnligt. Men jag tycker det kan vara värt bara att peka på det, att ja, i vår progressiva kultur som har gått väldigt långt ifrån mainstream så uppfattas kyrkan som väldigt konservativ. Men Bibelns vision kring äktenskap och sexualitet är faktiskt revolutionär. och har i alla tider, framför allt kan man säga, ändå lyft kvinnans status i sammanhanget. Men i grunden handlar det om en jämlikhet, en vision av ömsesidigt underordnade, där vi lyfter varandra, där båda parter är tänkta att få blomma och där den sexuella gemenskapen är ett av många uttryck för den visionen. Mer finns att säga, men jag stannar där och så ber vi en bön. Tack Herre att det finns så mycket att utforska i ditt ord på alla möjliga ämnen. Och nu har vi fått stanna upp inför frågan om äktenskap och sexualitet. Jag ber Herre att du målar din vision för de här sakerna i våra liv. De av oss som lever i äktenskap, att du hjälper oss att återspegla din kärlek i de relationerna. De av oss som lever som singlar och som ska göra det. Att du ger oss en glädje i hur vi kan koppla med dig, du som är vår brudgum i himlen. Vår bästa vän. Och de av oss som kanske är singlar men söker och tänker att vi ska finna någon att leva livet med. Jag ber Herre att var och en med den längtan får hitta en person där det går att förenas både till ande, själ och kropp. För ett gott och livslångt äktenskap. Och så ber vi för oss alla att vårt förtroende för dig och för ditt ord får vara orubbat också på det här området som är så attackerat i vår tid. Kom helige Ande och bekräfta ditt ords sanningar in i vår situation, våra frågor, vår vardag. Det ber vi i Jesu namn. Amen.